CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
God morgon och välkomna till Börsmorgon denna påskvecka. Idag är det onsdag 5 april. Och nygammal konjunkturoro pressade USA igår. Samtliga ledande index stängde på minus 0,5%. I Asien är de kinesiska börserna stängda, men Tokyo handlas kraftigt ner, drygt 1,5%. Och terminen för Stockholmsbörsen skvallrar om att den kurspressen fortsätter även här om en knapp kvart. Nedgången vid öppning väntas bli knappt 1%. I dagens program ska vi bland annat prata om att Avanzas vd Rickard Josefsson lämnar posten, åtminstone till nästa stämma, vilket är om ett drygt år. Rickard Josefsson är med oss strax för att berätta mer om det här beslutet. Och bankkrisen blev snarare till en techfest. Är det dags för sektorrotation igen eller har den redan börjat? Och så pratar vi med läkemedelsutvecklaren Diamyd och deras rapport för andra kvartalet har presenterats under morgonen. Med mig för att göra det här Jonas Thulin, förvaltningschef på Erik Penser Bank. Du är med mig i studion.
Tack, tack. Kul att vara här.
Ja, trevligt. Och så har vi Martin Guri, chefstrateg på Kepler Cheuvreux, också med oss över länk. Och jag kan väl börja hos dig, Martin. Förnyad konjunkturoro igår, som sagt, åtminstone i USA. Det känns dumt att ställa den här frågan till dig, för du verkar aldrig bekymrad. Men är du bekymrad?
Konjunkturell motvind nu under en längre tid. Så den här typen av nyheter som vi mötte igår då, att det är tecken på avkylning och därmed sjunkande räntor, det kommer vi få leva med en lång tid framöver.
Jag hoppas att din bild lever med oss också genom sändningen. Jonas, kan vi ge Nya Zeeland lite uppmärksamhet också? Det gör vi väldigt sällan. Deras centralbank höjde statsräntan mer än väntat nu under natt svensk tid till 5,25%. Inget ekonomiskt område vi brukar bry oss om, men under våren så var det, jag kommer inte ihåg, var Nya Zeeland eller Australien som höjde lite mer än väntat och hela världen fick panik. Mm. Är det något att ta fasta på?
Ja, det finns ju massor roliga saker att prata om Nya Zeeland, bland annat med deras mjölkproduktion och Kina, kopplingar och konjunktursignaler som man kan läsa ut i Nya Zeelands konjunktur. Men Nya Zeeländska börsen föll 0,27 på det här beskedet. Och det är ju mer att ses mot att inflationen där ligger fortfarande på 7,2% och är ganska seg. Och man gör det här för att helt enkelt markera att man fortfarande är inflationsbekymrad. Men det är ingenting som vi har inga böcker, vi har inga positioner där för tillfället. Det jag tycker är lite intressant där faktiskt, det är aktionerna på torrmjölk. För att det bestämmer ganska mycket om Nya Zeeländska dollarns framtid. Och det är en intressant position om man gillar valuta, carry trades och annat. Men återigen, det är ingenting som vi tycker sticker ut på något sätt.
Du har ett stående lexikon på sånt jag inte visste att jag borde veta. Jag ska fortsätta med lite konjunkturstatistik också från Europa under morgonen. Svenskt inköpschefsindex för tjänstesektorn i mars steg till 48,6. Och tyska industriordrar för februari steg 4,8% jämfört med januari. Mycket starkare än väntat, men en nedgång på knappt 6% om man ser i årstakt istället. Jonas, bekräftar det här någon bild av att återhämtning får man nästan säga, tjänstesektorn i Sverige, men också att det blir en uppstuds i tysk industri?
Ja, och det roliga är ju när vi går tillbaka till oktober-november förra året, när vi gjorde de här stora omallokeringarna till tysk börs bland annat. Då var ju konsensus att det här skulle bli en recession och alltihopa. Den fanns ju inte i data då och den har inte funnits i data sen. Dessutom så fick vi varmare väder än förväntat. Men framförallt, man tror man har missat att beräkna in Kinas återuppöppnande och effekten det har på världsekonomin. Och den är ju en av de starkaste rekylerna vi har sett i Kina. Så den är ju fantastisk helt enkelt. Den lyfter ju nu hela europeiska konjunkturen helt enkelt. Så jag tycker fortfarande det är lite förvånande att man blir förvånad över det här för att vi har handlat på det. Nu är det nästan ett halvår snart. Men det är fortfarande så att konsensus har problem, tror jag, att ta till sig en bild av en förbättrad europeisk konjunktur. Och vad det beror på, det vet jag inte. Men det är lite anmärkningsvärt.
Det behöver ju massterapi för att kanske reda ut. Men, ja. Martin, vad säger du? Är du fortsatt förvånad eller icke?
Nej, jag är inte speciellt förvånad. Det kommer stå och hoppa fram och tillbaka så här ett tag. Det är segt i grund och botten och kommer fortsätta vara segt. Det är ingen katastrof, men efterfrågan på allt möjligt i världen kommer ju vara ganska dålig. Men det som sticker ut, precis som Jonas pekar på, är ju då Kina, där vi kommer få se tillväxttal det här året som jag tror vi aldrig kommer få se mer. Och kvartalsvisa BNP här från kvartal 2, 3 och 4 kommer ligga mellan 6-8% i prognoserna. Det är helt fantastiskt, så det är klart det kommer bidra till övriga världens tillväxt också på ett positivt sätt, och det behövs ju verkligen. Så att det är det som är det positiva. Det får man ta till så inte glömma bort i ekvationen.
Cliffhanger till lite senare delen av programmet. Vi ska ta en tillfällig paus i makrodiskussionen. Vi kommer prata mycket mer om det senare. Men nu istället då bolagsspecifikt och nyheten att Avanzas vd Rickard Josefsson lämnar sin post senast till nästa sommar. Han har varit vd sedan 2017. Kursutvecklingen sedan dess är upp från 80 kronor till dagens 250, alltså sådär 330%. Rickard är också nu med oss via länk. God morgon Rickard. Hur kom du fram till det här beslutet?
Nej, men det här var ju ingenting man bara vaknar imorgon och kommer på, utan jag vill under våren funderat på lite grann hur jag vill att mitt liv ska se ut. Jag fyllde 58 i höst. Jag vill också fortsätta att jobba, men kanske mer ur ett styrelse- och rådgivningsperspektiv. Jag tycker att Avanza mår bra, det går bra, och vill också med god framförhållning se till att det blir en väldigt välordnad succession. Så att det är väl lite grann att vända blad och hitta nya utmaningar som kanske inte är direkt operativt arbete utan andra saker.
Men det blir ganska lång tid som du sitter kvar då som avgående, drygt år. Är inte det svårt att vara lika fokuserad, målinriktad när man har satt ett så tydligt datum för sin exit?
Nej, absolut inte. Det är liksom, jag är gammal hockeyspelare och man spelar alltid tills signalen ringer för tredje perioden och sen kan det bli övertid. Så att jag har ett jättestarkt team runt mig. Jag är jättemotiverad och det finns inga dubier om att jag inte kommer ge 110% även hela vägen in i kaklet så att säga.
Jag nämnde kursutvecklingen sedan du tillträdde. Vad är största skillnaden på Avanza idag jämfört med när du började, tycker du?
Ja, men det är ju att vi är så väsentligt mycket större. Vi har adderat över 400 miljarder i kapital. Vi har adderat 1 miljon kunder. När jag började på Avanza var bolaget 18 år. Jag brukar säga lite skämtsamt att det har gått från att vara tonåring till att bli ett vuxet bolag. Vi har jobbat mycket. Det är ordning och reda. Vi har ombordat hundratals nya medarbetare. Så att det har varit en fantastisk tid att vara vd på Avanza. Och det kommer vi fortsätta vara även ett tag till.
Var har det varit jobbigast då?
Ja, men det är ju alltid att, ja, men pandemin var ju en jobbig tid med tanke på att nästan alla medarbetare jobbar på distans. Vi blev väldigt operativa. Vi växte med 100% 24 månader. Vi anställde 300 personer under den perioden. Så att det var ju en utmanande tid. Men så här i efterhand så var det ju helt fantastiskt hur mina medarbetare hanterade det.
Vad kommer du sakna?
Mina medarbetare. Man lämnar ett företag, men man lämnar sina kompisar också. Det är alltid det som är det jobbiga i en sån här process.
Din ordförande Sven Hagströmer, han kallar dig för frälsare i en intervju med våra kollegor på sajten som gick ut igår kväll. Skulle du också beskriva dig själv som att du är en eller var en?
Absolut inte. Jag är en medarbetare på Avanza som har förmånen att vara vd, och all vår framgång tillskriver jag mina medarbetare. Sen förhoppningsvis så har jag haft ett finger med i spelet och gjort en bra insats och kommer göra en bra insats framöver.
Vilka uppmaningar eller råd vill du skicka med till din efterträdare?
Ja, men det är framförallt att se till att den kreativa kulturen, innovationskraften finns i bolaget och att inte den går förlorad. Och det andra är, glöm inte bort att det här är en bank och att man måste vara väldigt, väldigt nogsam med compliance, regelverksfrågor etc. Och håll ordning och reda i firman.
När vi ändå har dig på tråden, Rickard, så kan jag inte låta bli att ta upp att ni ju meddelar hur era kunder har handlat också under mars. Jag ser att det tillkommer nya kunder och att det är ett nettoinflöde. Ser du någon annan trend i någon form av mer sparande eller något liknande?
Nej, men jag är väldigt, väldigt nöjd med nettoflödena för mars månad och nettoflödena för hela första kvartalet som är uppåt, om jag summerar rätt i huvudet, lite snabbt 17 miljarder. Sen har ju handeln varit ganska volatil beroende på marknaden, men att hushållen har det jättetufft just nu med räntor, energipriser, matpriser, inflationspåverkan etc. Men att viljan att spara och bygga buffertar i hushållen, det tycker jag är jättekul att se, och det är naturligtvis även bra för Avanza.
Och för Sverige som helhet tänker jag också. Men tack så mycket Rickard Josefsson för att du var med oss i Börsmorgon, och vi kommer ju hinna prata lite mer innan han också får en efterträdare. Martin, om jag vänder mig till dig, hittills i år så har inte marknaden gillat när profilerade vd:ar klivit av. Tror du att det finns en risk för negativ reaktion idag i aktien?
Vi hoppas att det inte blir så. Det är precis som hon säger här, det är ett lag. Han är en fantastisk lagkapten och lagledare, men bakom den här framgångssagan så finns många medarbetare, en väl inarbetad kultur och en filosofi och ett praktiskt handlag hur man sköter det här som är helt outstanding. Så de förtjänar ju allt beröm och han ska ha alla applåder när han går ut, men de kommer ju fortsätta, och jag tror på riktigt också att sen när man väl hittar en efterträdare kommer nog vara minst lika bra, och den här kulturen kommer fortsätta att leva och den nya lagkaptenen kommer göra jobbet minst lika bra här framöver. Men det är klart, kortsiktigt kan man alltid trada på det, men på riktigt kommer det absolut inte att spela någon roll, utan det handlar som sagt om teamet, erbjudandet och hur vi kunder upplever det de erbjuder, och det är ju faktiskt rätt bra, det får man lov att säga. Det är en framgångssaga, det kan man inte sticka under stolen med.
Men i Börsmorgon så är det alltid de där kortsiktiga traden som vi tycker är lite extra spännande. Hörrni, svenska nätmäklare i all ära, vi ska hålla oss i det mer breda segmentet bank som återkommit på dagordningen den här turbulenta våren. Det gick väldigt snabbt från någon form av bankkris, bankruns, till flashbacks finanskrisen 2008 till ett minirally istället, inte minst för tech, åtminstone på elitnivå, alltså fangbolagen i USA och för Nasdaq-indexet. Jonas, är vi säkra på att bankkrisen, åtminstone längre ner i storleksordningen, är klar? JP Morgans vd var ute igår och sa att nej, det finns mer att vänta.
Jag tror att det är en jag har med bägge citaten. Det finns fler namn som borde få problem, men den systematiska risken är hanterad. Så det är ju ett tudelat svar i den bemärkelsen. Jag tror att det misstaget många gjorde som när vi gick in i den här bankkrisen, det var då paralleller direkt till Lehman, vad som hände då. Och då finns det tyvärr inga enkla svar. Man måste kavla upp ärmarna, nörda ner sig i alla rörmokeri i finanskanalerna och studera vad är det exakt som händer. Och då såg man ganska snabbt enorma skillnader mellan Lehman exempelvis och den här episoden.
Ja, för Fed då var ju nästan lite sådär ute och räddade alla, eller räddade dagen för alla igen.
Ja, och man har blivit mycket snabbare. Den tiden började problemet 2006-2007. Och titta på den här bilden. Där behöver inte gå igenom den här bilden för den är ganska hopplös att läsa. Men jag har lagt upp här massa olika räddningspaket helt enkelt. Och det här är ju pengar som går ut i systemet. Och en poäng här är att marknaden var redan ute 2007 och början av 2008 och signalerade att man hade enorma problem. Sen tog det liksom 2 år nästan innan man kom igång med de riktiga paketen. Pandemin tog ungefär 3-4 veckor innan man kom igång. Den här gången tog det 2 dagar, en helg. Från fredag till måndag så fanns pengarna i systemet. Det där gjorde att marknaden ganska snabbt vände på klacken och såg helt annorlunda på den här incidenten. Att det här blir inte en systematisk risk. Den systematiska risken lägger sig ganska fort. Och då gör man ganska praktiskt och hanterbart. Då hittar man möjligheter istället.
Ja, du skickade även med en graf just över financial stress. Alltså ett index på hur mycket det finansiella systemet har stressat under den här tiden.
Och den här tycker jag är... Den här sitter jag och tittar på varje dag. För den uppdateras varje dag. Det är 33 olika variabler som går in i olika kategorier som jag har staplat där på den högra grafen. Och den högra grafen är bara en förstorad bild av den här vänstra grafen. För tittar man på den vänstra grafen längst till höger så ser man en liten tändsticka som sticker upp. Det är den här krisen. Om vi jämför med kriget eller tidigare kriser så ser man själva att det här ser inte så farligt ut. Det blev ju därför Nasdaq är på årshögsta igen och fram till igår och alltihopa. För att det här blir ju ett skäl till omallokering. Vi har omallokerat de här två pilarna och gick in ganska hårt ännu mer i amerikansk techindustri. Och med bettet av att det här paketet kommer att hålla. Det här kommer lugna sig ganska snabbt. Och sen har vi då den här gången, får vi vara mycket tacksamma för, att det har blivit ganska bra. Och stressen har lagt sig.
Men är det bara bra? Alltså det är tidigare räddningspaket och överstimulanser från centralbanker som har skapat bubblor längre fram.
Ja, där är ju åsikten också lite tudelade på vad egentligen som driver de här bubblorna och inte. Och beroende på vilken skola man väljer att tolka alltihopa. Så absolut, man har ju tagit bort ungefär halva den här kvantitativa tightening man skulle göra. Ta bort sin balansräkning har man nu skjutit tillbaka till ekonomin. Och då måste man göra om det här senare, samtidigt som vi höjer räntorna. Men det är ju ändå så att när vi kommer från en bild av att nu exploderar alltihopa, då är folk ganska glada att det kommer en brandkår och släcker. Framförallt när de är så effektiva och så snabba.
En global finansiell härdsmälta är inte heller trevligt, ska man säga, i andra sidan vägen.
Nej, och vi såg ju på senfärdigheten Europa visade det här tills Frankrike fick nog av Schweiz och franska finansminister gick in och satte ner foten och liksom samlade ihop finansministrarna i Europa. Och sen gick det Schweiz att nu måste lösa det här på en gång. Så att vi är ju lite trögare här, och det var vi i pandemin också. Det är egentligen när det gäller de flesta sakerna. USA kanske är då väl överstimulativa och kanske orsakar då bubblor senare. Men det intressanta här det är ju att man klarade av att släcka den här branden på systemrisken. Sen så är det ju så att givet de lättnader man gjort i kapitaltäckningskraven och redovisningsskyldigheten och bevakningssystemen så kommer man behöva ändra den lagstiftningen som man införde under Trump.
Martin, vi ska snart öppna börsen, men vill du hålla med eller hålla emot Jonas?
Nej, jag håller faktiskt med. Så där är det. Det är regleringar och avregleringar. Vi i Europa är lite långsammare. Men framförallt det viktiga att ta med sig då. Jag tror marknaden kommer lära sig det för framtiden också. Att när den här typen av händelser uppstår så ska man nog gå contrarian den här tradingstressen. Utan de vet att priset är alldeles för högt om det blir en systemisk risk. Då, så att man går in och räddar det till vilket pris som helst. Sen får man sopa upp resten och fixa till det där efteråt. Och då ska man passa på faktiskt. Mm-hmm. Det tror jag.
Whatever it takes. Innan vi öppnar börsen, lite korta nyheter också. Sivers Semiconductors, de tog in nytt kapital via en riktad emission igår kväll. Totalt 150 miljoner kronor kommer in på bolagskontot. Det är en rabatt på sådär drygt 9% jämfört med gårdagens stängningskurs. Oljebolaget EnQuest har också rapporterat intäkter och justerat EBITDA var starkare än motsvarande kvartal i fjol. Orderingång för amerikansk tung lastbilsmarknad backade i mars jämfört med både februari och mars i fjol, som mest med 19%. Och så är det mycket utdelningar idag också. Stora sådana från Evolution, SCB, Volvo, så var inte allt för oroliga om just de visar på stora kurstapp idag alltså. Det var allt vi hann innan klockan slog 9. Börsen är öppen. Vi går ut till marknadsstudion och Sofie Gräsberg.
Ja, det går ju lite i moll på Stockholmsbörsen. Om vi tittar på storbolagsindex här så backar det 0,3%. Och om vi tittar på storbolagsindex så H&M ligger i toppen och de har ju haft bra dagar sedan sin rapport förra veckan. Medan vi ser Volvo och SCB i botten, och det är precis som Emily sa precis innan att det är ju dags för utdelning. Och de har inte heller de handlas utan rätt till utdelning idag, och det gör även Evolution, Cloetta och Husqvarna. Så det förklarar ändå att Volvo och SCB ligger i botten här idag. Men Skanska handlas idag i sidled. Bolaget har fått en order värd motsvarande cirka 1,8 miljarder kronor som avser bygget av ett datacenter i Atlanta, Georgia åt en befintlig kund. Och AstraZeneca, de backar svagt och de visar positiva resultat i fas 3-studie för en behandling mot äggstockscancer. Avanza, vars vd precis gästade programmet, de handlas idag ner 3%. Och Sivers, som vi nämnde precis nyss, de backar 3%. Och de ska ju ta in de har ju precis tagit in 150 miljoner kronor genom en riktad emission. Och Diamyd Medical tappar 3% även de. Och de rapporterar idag och vd ska snart vara med i programmet. Även Industrivärden rapporterar idag och handlas neråt. De backar 0,5%. EnQuest backar nästan 2% på sin rapport. Och Ferroamp, som avser att genomföra en fullt garanterad ny emission med företrädesrätt för bolagsaktieägare om cirka 220 miljoner kronor, handlas nu idag ner tvåsiffrigt och backar 16%. Men sen, för att få lite gröna siffror på den här grafen, så tog jag faktiskt upp Kivin som stiger mot den amerikanska dollarn och upp 0,6%. Och det är efter nattens oväntade räntebesked från Wellington. Men som sagt, till skillnad från Kivin så är Stockholmsbörsen inte speciellt grön idag, utan den backar nästan en hel procent.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Tack för det, Sofie. Påsken går väl för sig både i grönt och rött. Jag tänkte säga att den annars var lite påskröd. Men, Martin, Sivers Semiconductors där, är det någonting du reflekterar över, den här viljan och kapaciteten att ta in pengar?
Ja, det är ganska intressant, för vi är ju i början, får jag säga, om det här loppet, att många bolag kommer behöva ta in mera pengar. Det är ju inte så att man är dum i huvudet på något sätt att hamna i den här situationen, utan den här starka ränteuppgången har gjort att många hamnat i en oförare aktiesituation när det gäller finansiering, och räntekostnaderna har farit iväg, och det finns risk att man bryter sina säkerhetsvallar, sina kovenanter, och man behöver stärka upp balansräkningarna, antingen då för att stärka upp verksamheten precis som man skulle göra enligt någon långsiktig plan, men också då för att egentligen då visa att man har en stark balansräkning för att klara framtiden. Och det kommer bli massor av det här. Vi har haft mycket inom flera sektorer, men det kommer vara temat för hela det här året. Men även i början av nästa år kommer det vara väldigt mycket pengar som ska tas in. Så att det är tecken i tiden som kommer bara stärkas på. Just kring det här bolaget specifikt har jag inte kunskapen, men det är väldigt tydligt att det här kommer ske, och det kommer bli vardagsmat här framöver, att man vill ha mera pengar för sin verksamhet.
Innan vi pratar framtid och kanske mer därtill, så jag tänker på Avanza som bara är ner 3-4% idag. Antingen så lyssnade de på dig och sa att det spelar ingen roll, det här är ett lagbygge och en kultur, eller så kanske också den här ganska starka marsmånadsstatistiken för deras kunder hjälper till att hålla lite uppe. För jag tror att Rickard Josefsson är mer populär än minus 3,5%.
Ja, så kanske det är, och dagen är inte slut, så vi får väl se var det slutar någonstans. Men många åsikter finns det kring det där, vi får väl se.
Vi ska återkomma till börsen innan vi avrundar programmet också, för den delen. Men det är ganska surt annars alltså på indexnivå. Det har varit starkt de senaste veckorna, och sen historiskt brukar vi nu alltså gå in i en svagare period nu när det är utdelningar och sommar för den delen. Jonas, vad tror du om resten av 2023? Känner du att du har fått tillräckligt mycket data så att det går att blicka framåt över resten av året?
Det tycker vi, givet vad vi tror att se i termer av inflationsutveckling. Och det kanske viktigaste för oss, det är ju vinstrevideringarna på börsen nu och alltihopa. Och så länge vinstrevideringarna fortsätter klättra tillbaka, vilket ju, de bottnade ju här nu, ja, det är nästan ett halvår sedan, lite mer, och inflationen fortsätter takta ner så pass snabbt som den gör det, och räntorna följer efter, då kan vi ändå ha en konstruktiv vy. Där har vi återigen en sån här nördvarning på inflation, men jag vill skicka med att förutse liksom nästa månads inflationssiffra är inte längre så där jättesvårt. Ni ser den faktiska inflationen här i den svarta linjen, och sen så helt enkelt hur den handlas och dagliga KPI-korgar, som de här små korvarna längst ute till höger. Och då, vi vet nu ganska säkert, ni ser själva hur mycket fel man kan få på den här läsningen. Det handlar om några tiondelars procent som vi kan få fel på årstakten. Men vi kommer hamna ner nästan en hel procentenhet nu under nästa månad. Och tittar på lite längre modeller så ser vi att det kommer fortsätta ramla ner. För den största faktorn som har drivit upp och varit trög i amerikansk inflation, det är ju boendedelen, hyror och sådana här shelter och allt vad fint det heter. Och det är ungefär 70% av förra månadens man-för-man-siffra var hyror och boendekostnader. Det där vet alla att det kommer ramla ner, för det ligger med fördröjning mot den faktiska prisutvecklingen i ekonomin av massa budgetskäl.
Det är inte den som ligger i bild, men den här var också intressant. Med tanke
ja, och det här är lönerna. Jag tycker det är kul att titta på, man pratar om sticky wages och alltihopa. Det finns ju ingenting som är sticky när det gäller inflation.
Vad är sticky wages?
Ja, att det ska bli något, att det ska hänga kvar, att man får en, att löneuppgången ska driva upp inflationen. Det där är ett sånt där klassiskt ekonomiskt teorem som har varit dödförklarat i ungefär 20 års tid, och nu så alla som är negativa dammar av det där och försöker kraxa igång det där igen. Finns återigen ingen statistik för det. Lönerna kommer ner i USA. Lönetakten kommer ner, det går hand i hand med inflationen. Det är inte så att det leder på något sätt. Och det där tycker jag är ganska intressant, för det visar ju att de som är där ute och varnar för deflation har ju nu mer statistik på sin sida än de som varnar för inflation. Och deflation är ju aldrig ett bra scenario, men bara vägen ner tror vi kommer vara konstruktiv för börsen.
Martin, här vill jag koppla in dig, om du också anser att det här teoremet som Jonas säger är lite förlegat eller dött by now.
Ja, så är det. Och det är mycket av de instrumenten när man läser i analyser från centralbankerna som är jättegamla grejer som inte finns längre. Men de har inga bättre modeller. Jag har sagt en lång tid att den här Phillips-kurvan skulle man helt enkelt bara förbjuda. Och man skulle inte argumentera de här termerna, för det gäller inte längre. Verkligheten har förändrats, och det man bekämpar gårdagens krig och förklaringsmodeller då som gällde på 70-80-talet som inte är applicerbara idag. Dessutom så var de här senaste årens händelser med covid och med alla de störningar det medförde samt den energiprischocken då som Ukraina-kriget då medför är helt unikt och det kommer rulla ur systemet. Så att det är helt rätt som marknaden prisar in att vi kommer ha en mycket lägre inflation vid midsommar, och min tes har varit sedan november att vi kommer inte prata inflation vid årsskiftet på det sättet vi gör idag, utan tvärtom, det kommer gå åt andra hållet och vi kommer helt lämna det här bakom oss. Men många har ju det som jobb liksom att handla det här kortsiktiga och vad gör centralbankerna imorgon, och det har dominerat debatten om att tappa det här lite mer långsiktiga. Så det kommer ge gott stöd, precis som Jonas pekar på, att lägre räntor kommer vara stödjande för börsen, även om makrot och vinstutvecklingen inte ser så där väldigt lysande ut här framöver, så är det det som är det viktiga.
Men det är inte bara centralbankerna som har understrykit vikten av att inte lönetrycket får bli för stort, för att då drar man ut den här inflationsspiralen eller kanske förvärrar den till och med. Det är väl allsköns ekonomer där ute?
Men det är ju så där, allting som har med centralbankspolitik att göra är ju politik, och alla spelar ju sin roll i det här spelet, och det är klart att ingen vet ju hur motsatsen skulle vara, och man ska vara lite tuff i kommunikationen och ge sitt bidrag, det är nog viktigt. Och det är klart att skulle det bli helt slapphänt hantering så kanske man skulle riskera någonting, och det vill man inte göra. Då är det bättre att spela det här tuffa spelet och sen byta fot helt plötsligt. Och vi som har varit med då kanske 20, 30, 35 år i den här branschen vet att centralbanken och marknaden byter fot ganska snabbt och ganska ofta när det passar dem. Och nu ska vi spela det här tuffa spelet, men de här så kallade orsakssambanden, kausalsambanden, man ska förklara saker och ting, de är ju i många fall helt obsoleta om man har en helt felaktig retorik. Men det är få som liksom tittar i detaljerna. Och sen så finns ju också då de som har som jobb att liksom bekämpa inflationen. Om man tänkte på centralbanken, de har ju bara en klausul när de blir anställda, det är liksom fixa 2% inflation. Men att vi har hög inflation idag i Sverige och övriga världen, det är ju så att säga inte centralbankernas fel. Och så försöker man åtgärda det här då med en slägga som kommer självklart slå helt fel. Men de gör ju bara sitt jobb, och då blir det lite galet. Så kommer det bli nu också. Så inflationen, den kommer ju rasa här framöver sakta men säkert, och vi kommer hamna i ett helt annorlunda läge. Och i grund och botten, vid jul kommer vi inte prata om det här längre. Nu har vi flyttat oss långt fram och snarare ska sopa upp konsekvenserna av de höga räntorna. Så vi ser börja bita nu, och det är det som är det tråkiga.
Jag har nog bara varit med knappt 10 år. Jag tycker ändå att jag har lärt mig att de där centralbankerna svänger rätt fort när de väl bestämmer sig för att göra det. Vi har också en graf då som, apropå att ni båda två är inne på, att räntetrycket också ska gå ner. Det borde vika ner ganska snabbt. Så har vi den också som vi har fått med från dig som ser ut så här. Och det är ju ganska drastiskt.
Ja, det visar ju på 2,5%, och det är ingen slump att, och den här bygger mycket på vad som är inprisade i jämviktsinflationsnivåer, och 2,5% är liksom det magiska talet i hela amerikansk ekonomi. Det är där alla statliga program nättar ut i indexering mot inflationen för att man ska ha råd med det i budgetar och alltihopa. Så det är inte en slump att marknaden siktar på 2,5% på en 10-årig ränta. Sen har det varit en intressant trade. Vi har ju varit, trott på räntor ner sedan 4,2% ränta. Och som jag själv kan se har det varit lite grann en berg- och dalbana. Ibland har det varit en väldigt rolig trade i böckerna, ibland har det varit en väldigt tuff trade. Men det intressanta här, det är ju att räntepiken här skedde ju i september. Så det tycker jag också är en ganska intressant, när vi nu pratar om att räntorna ska rulla över. Man får inte glömma att vi pratar om en halvår gammal marknadsevent. Det här är inte en ny trend, att räntan ska ner, inflationen ska ner. Inflationen i USA peakade i juni, räntemarknaden satte sin peak i mars förra året. Det har ju gått ganska långt i systemet nu att äta sig in. Och sen började börsen på allvar reagera i juni och på riktigt, riktigt allvar i oktober. Och det är det vi fortfarande ser som en stor bidragande faktor till börsen för i år faktiskt.
Och då har ni aktieövervikt, och var
placerar ni? Vi har haft aktieövervikt sedan i juni förra året, då vi tog bort kassan och tog bort våra skydd, och där lyckades vi skapa vår botten, så vi undvek septemberbotten då. Och vad vi har gjort här nu på sistone, det är ju vikta om till mycket amerikansk tech. Det här är faktiskt en dagligen uppdaterad finansmarknadsstressindikator i grönt mot börsen då, S&P 500 exempelvis i blått här. När den här kom ner väldigt kraftigt och vi såg bankoron, då hade vi haft tur att vi hade redan tagit av hälften av europeiska banker, som vi inte får glömma var en fantastisk affär i början av året med en 30% uppgång. Och sen tog av andra halvan mitt under krisen. Och sen när vi såg studsen, som ju kom ju betydligt snabbare än september-oktober-studsen, då såg vi värdena, och då är det ju tech, för nu ska vi börja spela, räntan kommer ner och alltihopa. Och då har vi valt att gå in ganska mycket i artificiell intelligens.
Men betyder det att värdetrenden är över?
värde som faktor, alla de här faktorerna som vi pratar om ofta, growth och värde alltihopa, de är 100 år gamla. Jag tror att det har hänt mycket mer på de här 100, ursäkta min krassa kommentar.
Jag känner mig som
stofil. Ja, men det är lätt att man pratar, jag tycker i alla fall man lyssnar så man pratar om värde och growth, men det är ju så fruktansvärt breda strategier. Det går inte att förvalta inom en köpa MSCI Growth exempelvis. Det blir allt möjligt där inne. Allt från läskbolag till IT-bolag. Det blir helt galet någonstans. Så för oss handlar det här nu för tiden mycket mer att gå in mycket mer granulärt och hitta mycket mer spetsiga strategier. Så för oss när vi nu tittar på growth då som ett överordnat tema, om man kan kalla för det, då handlar det väldigt mycket om artificiell intelligens. Det handlar om hårt ESG-screenade aktier inom tech. Och sen så har vi då skyfflat tillbaka från Europa till USA.
Men har ni eller vad väljer ni att exponera mot i Europa eller säg Sverige med tanke på att våra både index och ekonomier och näringsliv ser så annorlunda ut jämfört med USA inte minst, men det är ju en kontinent också.
Ja, fördelen för svensk ekonomi är att Stockholmsbörsen är mer beroende på Wall Street än vad den är på Rosenbad. Och det är ju faktiskt stor fördel för tillfället då, med tanke på den konjunkturutsikten vi har här i Sverige som är de dystraste i Europa. Så det är en situation vi har skapat för oss själva också, precis som Martin är inne på, till kombinationen av finanspolitik och penningpolitik. Vi är det enda landet i Europa som kommer att ha recession i år. Men som tur var så handlar Stockholmsbörsen då mer beroende på globala börsen än det som händer här. Med det sagt så ska vi kanske undvika då bolag som är beroende av domestik, svensk konjunktur och titta på bolag som är då mer internationellt beroende.
Men er strategi eller det du har pratat om nu, det ni väljer att gå in i lite mer fin markerat bra liksom AI tech, amerikansk tech till exempel. Är det tanken att det håller i ett halvår framöver, resten av 2023 in i 2024 eller hur länge håller den?
Vi har snittperioden vi håller strategier för 6 månader. Så vi räknar minst 6 månader för vi vill ju inte störa portföljerna allt för mycket heller såklart. Vi vet till den här risk och det kostar pengar att rotera alltihopa. Så vad vi har gjort där också är att vi har kryddat den här AI-strategin lite grann med kanadensiska och sydkoreanska bolag. Just för att få också en geografisk spridning, för att vi får inte glömma det som händer i Sydkorea just nu. Det är superintressant ur ett konjunkturperspektiv. Kanada är fantastiskt duktiga på text, AI som läser texter. Det finns ett bolag där som heter Open Text som vi har investerat i. Som är helt fenomenal om man någonsin har suttit och lekt med AI för att läsa texter och göra det. Säg att du ska läsa en massa bolagsrapporter. Du kan lägga in tusentals i en AI som läser det på några sekunder. Och helt plötsligt så bör man förstå för marknaden handlar på ett speciellt sätt efter bolagsrapporter. Ganska sjuk värld på ett sätt, men den är otroligt spännande när det gäller att försöka se kan vi addera värde till analysen med den typen av hjälpmedel.
Frågan är om DTV kan skaffa en till nästa rapportsäsong som närmar sig med stormsteg. Martin, du får välja här. Du sitter så snällt och lyssnar. Så du får välja här vad du vill plocka upp för tråd från Jonas.
Ja, jag plockar nog upp den här tråden att sjunkande räntor rent matematiskt diskonteringsmässigt gynnar tillväxtbolag som har mycket vinster ut i framtiden. Det är ganska mekaniskt. Och det innebär ju det att sjunker räntan, då stiger då riktkursen för aktierna och en stor bunt av sådana aktier då höjer så att säga även då värderingen eller implicita värderingen på börsen. Så sjunkande räntor, hur man än vrider och vänder på det, positivt för börsen måste man bära med sig oavsett hur det ser ut runt omkring. Och på börsen då så kommer då de som växer allra mest och har mycket vinster i framtiden att gynnas allra mest. Det är så det fungerar. Så det får man ta med sig här och lägga i andra vågskålen när det ser ganska dysterkvistigt ut på den fundamentala sidan. Det skulle jag vilja lyfta fram åter.
Och vi ska återkomma till det, utveckla det också alldeles strax. Jag ska bara återgå en liten paus här till mer dagsfärska siffror. Eftersom att First North listade Diamyd Medical verksamma inom diabetesbehandling, närmare bestämt vaccin, är på tapeten idag. Deras andra kvartal visar en omsättning på 100 000 kronor. Förlusten ökade till 25 miljoner jämfört med 9 motsvarande kvartal i fjol. VD Ulf Hanelius är med oss över länk. Ulf, jag ser några nyheter om att ni beviljas patent bland annat i USA och Japan under kvartalets gång. Men det verkar vara mest fokus på vad som komma skall. Studieresultat nu i april och start av studie i USA till sommaren.
Precis, och skulle säga den allra största nyheten som kom igår, så, som finns med i rapporten också, det är att vi har ingått ett partnerskap med JRF som är USAs största patientförening. Så det är en jättestor nyhet för oss och det betyder otroligt mycket för både studien, för det är ett partnerskap då kring fast 3-studien, både finansiellt men då mycket stöd kring patientrekrytering, men också då kommer vi få mycket stöd inför kommersialisering. Givet JRFs mycket stora kunskap och nätverk. Så det är egentligen är den största nyheten som hände, men det hände som sagt igår. Men vi fick med det i rapporten också. Och sen har vi ju då stort fokus på hur vi nu både startar studien i USA. Vi har tagit in en ytterligare styrelseledamot i bolaget med amerikansk då närvaro och jättestor kommersiell kompetens från Big Pharma i USA. Och, så vi kan säga att vi lägger pusslet och allting börjar falla på plats här. Så det går framåt verkligen.
Just snarare i en uppbyggnadsfas, därför ska man inte ta för hårt på siffrorna, en nettomsättning på 100 000 eller ett rörelseresultat som visar på förlust. Men jag är lite nyfiken på vad er kassa är nu efter det andra kvartalet. Efter första så noterar jag att det var runt 131 miljoner och du har tidigare sagt att kassan ska räcka ungefär till årets slut. Inte för att varken 130 eller om ni kanske nu snarare har 110 eller liknande är lite pengar, men forskning är så dyrt. Räcker den ändå så länge?
Just nu har vi lite över 100 miljoner kronor i kassan som det står i rapporten också. Och nu får vi ju ett, 5 miljoner dollar från JRF ganska framtungt då. Inte alla 5 miljoner kommer inte direkt utan det är ett samarbete över ett antal år. Men det är ganska framtungt. Men det är absolut att det inte räcker. Det har ju varit mycket öppna med och det är bibliotek, läkemedelsutveckling kostar pengar och det ska det kosta också för att uppsidan är ju så enorm. Alltså så kostnaderna är faktiskt bara marginella jämfört med de uppsida som finns på den här marknaden. Och sen är det ju samma sak, det återspeglas i våra siffror då när man, det brukar stå att vi ökar förluster men det är bara ett tecken på att vi faktiskt gasar framåt. Så det brukar man säga faktiskt är ett gott tecken. Samtidigt som det står också i rapporten, det är klart att vi måste ta i beaktande omvärldsläget. Det är för hela techsektorn är det en jobbig omvärldsläge just nu. De bolagen som har starka kliniska resultat och ett tydligt marknadscase, det är de som premieras just nu. Vad vi då känner att vi verkligen hade. Och JRF som gick in då igår, det är ju faktiskt en validering av vad vi håller på med då när världens största, eller USAs största patientförening och världens största finansiär av typ 1-diabetes stöder oss som bolag.
Och Ulf, ni är än så länge ett litet bolag sett till börsen, men diabetes är ju ett globalt utbrett problem. Har ni som mål att växa vidare själva eller öppna upp för att ta vidare med större part, alltså bli uppköpta i princip? Jag menar, framförallt som nordbo så går ju tankarna direkt till Novo Nordisk.
Precis, vi har ju då ur ett affärsmodellen är ju både licensiering då att gå med en eller några stycken större farmabolag. Exakt när det händer kan vi aldrig säga och det är också därför viktigt sådana bolag som oss att vi ska kunna ha ett sätt att ta oss hela vägen till marknaden själva. Desto längre vi utvecklar projektet själva desto mer blir vi värda, desto mer kommer det att kosta för en partner också att gå in. Så alla de egentligen ruttarna utvecklar vi internt, men licensiering, det vill säga partnerskap med pharma, är ju absolut största fokuset för oss. Och det viktigaste är ju att när man får godkänt med en sån här behandling som vi har, som egentligen helt banbrytande då, givet positiva resultat från den sista studien, så vill man då också att det ska komma till så många patienter till gagn. Och såklart ett pris som även gagnar våra aktieägare på bästa möjliga sätt. Och då vill man ju ha den kommersialiseringsstrategin ska vara bästa möjliga.
Och ni har alltså planerat studieresultat från Regenerate-studien nu i april. Så vi kanske får anledning att prata mer då. Tack så mycket Ulf Anelius för att du var med oss i Börsmorgon. Martin, kanske är orättvist att dra en parallell till Novo Nordisk med diamid redan nu. Men kan ett så litet bolag ta det hela vägen självt?
Jaha då. Visst, absolut.
Fantastiskt.
Visar de sådana här milestones att de liksom levererar på den planen de har, då kan de få nya pengar under vägen och det kommer finnas. Tummarna önskar de lycka till och hoppas att ett svenskt bolag kan ta det hela vägen. Det vore jättekul.
Jag håller med. Det vore roligt om inte bara Big Pharma får fortsätta att pumpa ut produkter som världen faktiskt också verkar behöva stor del av. Men vi ska fortsätta med de här makroekonomiska spaningarna, Martin. Man kan väl tänka sig att vad vi brukar prata så här, det vi sår idag får vi skörda imorgon och om man tänker på nästa år om vi pratar global ekonomi kanske snarare. Vad är det för skörd vi håller på att plantera just nu?
Nu håller vi på att plantera låg tillväxt. Det finns två faktorer som man måste ta med i beräkningen som känns långt borta. Det ena är då att våra reala löner har gått ner väldigt mycket. Det här är väldigt ovanligt historiskt sett. Svenska reallöner, om vi tar Sverige som exempel, men det går att implementera i stora delar av västvärlden, har stigit ungefär 1,5-2% per år sedan 1993. Nu tappar vi 10% på 2 år. Det betyder jättemycket. Det är jättemycket motvind. Så det gör att köpkraften försvinner. Så det här är viktigt. Och det i sin tur planterar sig på och visar sig i väldigt låg kreditefterfrågan. Unikt är faktiskt till exempel att bolånestocken i Sverige krömper nu senast. Folk betalar tillbaka sina lån. Efterfrågan på krediter generellt sett är väldigt låg hos oss konsumenter som driver BNP i USA, i Europa och i Sverige. Och det är morgondagens BNP. Så vi går in nu i ett fönster där det kommer att vara sekt, det kommer att vara långdraget och det kommer inte hända så värst mycket. Så även om räntorna kommer ner så är ingen som kommer efterfråga krediter. Vi har inte råd, det finns inget behov. Och byggarna står vid sidan om och väntar på att det här ska ta sig. Så det kommer att vara ett sekt fönster som nog kan hålla på över 1 år, skulle jag tro, innan det här kommer igång. Så makrot, det går faktiskt in i tråkigt fönster. Det behöver inte vara någon katastrof, men tråkigt och sekt. Det är det vi planterar just nu med låg kreditefterfrågan. Och det här är precis det centralbankerna vill ska ske. Det är därför de höjer räntorna. Att man liksom ska få slut på den här goda medvinden och saker och ting ska kylas ner rätt ordentligt så att de får ordning på inflationsförväntningarna. Och det är bara att leva med det här spelet. Men tyvärr, efter det här akuta skedet nu så kommer vi in i ett ganska tråkigt fönster. Inte dåligt, ingen katastrof, men segt och tråkigt.
Ja, det låter varken speciellt kul eller hoppingivande. Men du är ändå positiv till börsen även 2023, alltså även nu främsta tiden.
Ja, för rent mekaniskt som vi redan har berört så kommer ju fallande räntor, stöder och värdering och hela värderingsresonemanget. För det handlar om finansmatematik i grund och botten, får vi inte komma ihåg. Går diskonteringsräntan ner, då går riktkursen upp på en aktie, allt annat lika. Och tar vi alla aktier tillsammans så är ju det index. Så index kan hålla sig, det kan till och med stiga även om vinsterna då inte stiger speciellt mycket. Det är rent mekaniskt. Men när räntorna då har slutat att falla och ge det här stödet, kan se framför från jul och början då av nästa år, då är det ju viktigt att vinsttillväxten kommer tillbaks under 2024 och vi orkar handla på det. Men så där värst spännande, det kommer det ju inte bli. Men man har för låga förväntningar så kan man bli positivt överraskad. Någon katastrof ska det ju inte vara, men som sagt var inte så jättespännande. Men den här sega återhämtningen, det är det många i dagens marknad som aldrig har upplevt, varken som yrkesman eller som människor, och det kommer bli en ny erfarenhet för många. Jag som var med under 90-talet känner igen det här mönstret, vi vet precis vart det ämnar. Och kreditefterfrågan skulle jag grovt förenklat säga är nyckeln.
Så flera år av motvind, snårig makroekonomisk miljö, åtminstone trög. Men köp aktier redan nu och då mogna globala jättar typ Svensk Verkstad.
Ja, det tror jag ska funka i Sverige. Sen kan man ju då liksom spela det här på massa olika sätt. Jag tycker ju Norge är fantastiskt spännande och intressant. Där finns ju många möjligheter inom, till exempel finns ett bolag som heter Cadeler med C stavas då, som hjälper till att bygga upp den här vindkraftverken ute i havet. Det finns begränsat utbud och enorm efterfrågan. Fantastiskt intressant. Subsea 7 är ett annat bolag då som sysslar med service ute då i havet i energisektorn också. Fantastiskt intressant. Så det finns ju nischer som mår bra i det här och som man kan satsa på. Men i Sverige så har vi de här stora breda spelen som verkstadsbolagen Sandvik till exempel, eller en nischaktör som Fagerhult och som hjälper till då med installation och LED och allt det här som internationellt och energibesparande som också är väldigt, väldigt spännande. Så den som vill gå på bolagsnivå har massor med guldkorn att leta på, och den som vill spela med index då är lite tryggare. Jag ska ha låga förväntningar och förhoppningsvis då bli positivt överraskad, men någon katastrof ska det inte vara, men man får ta ner förväntningarna, det är den enkla sanningen.
Jag tänkte säga det, för Sverige då och kanske USA också, varför inte bara köpa indexfond?
Ja, väldigt många gör ju det faktiskt, för det är det enklaste, då slipper man hålla på och mäcka. Men då ska man också ha låga förväntningar, för man får med mycket skräp också, så är det ju, och det tynger lite grann, men det är ju det enklaste sättet och billigt många gånger. Och vill man inte ha en fond, då kan man alltid köpa Investor, då får en bred exponering mot svensk näringsliv och de stora tungviktarna på ett sätt och som är rätt okej faktiskt. Det har varit en bra trade-off under många år, så det fungerar också.
Jonas, vad säger du? Indexnivå eller vill du vara mer picker än så?
Absolut mer picker än så. Vi ser ju fram emot den här framtiden som Martin målar upp här, och vi har kallat det för blockifiering exempelvis, att vi kommer få en aggregerad bild av liksom puttrar på, men under ytan kommer det finnas fantastiska fällor och fantastiska möjligheter. Och vi kan inte se på sådana enkla saker som att i Sverige nu har vi ju en rekordhög skuldsättning för att bara rulla våra skulder. Vi har ju inte lärt oss någonting efter finanskrisen på grund av hur vi fungerar som land. USA rekordlåg. Räntehöjningar biter i Sverige, biter inte lika mycket i USA. Redan där har man möjligheter på sektornivå och landsnivå, valuta, räntor och alltihopa. Så jag håller med om den bilden att vi är inne i den här på en agenda, men det kommer bli extremt stora skillnader. Och den här skillnaden i tillväxttakt började egentligen efter pandemin, när vissa länder var väldigt snabba och ute och stimulera, exempelvis Asien och Nordamerika. Andra regioner då la sig lite mer bakvattnet, typ Europa. Och så kommer det här, det blir bara mer och mer på att vi kommer få tillfälliga bubblor i Europa, tror vi, där vi gärna är med och spelar. Men som Europa, då pratar vi kontinental Europa, Sverige är lite annorlunda, så vi handlar mycket med amerikansk konjunktur. Så tror jag att det kommer bli en tuff miljö för Europa. Men det kommer finnas möjligheter även där.
För Martin sa ju bland annat då att det finns intressanta bolag i Norge. Alltså att man kan,
absolut.
Du är också en som gärna blickar utanför Sveriges gränser.
Ja, men absolut. Vi går igenom ungefär 1,1 miljoner aktiefonder varje dag för att se vad är trenden. Och där ser vi att det finns ju fantastiska möjligheter. Sen är frågan vilken risk vill du ta och vilken exponering vill du skapa i portföljerna och hur funkar allting. Men där ser vi att det kommer upp förslag nästan hela tiden på bubblare som kan bli någonting. Men om man då backar från det och tittar på indexnivå, då tror jag precis som Martin är på att det kommer bli okej, högst mediokert. Men det finns ju möjligheter. Men det finns ju också fällor därunder på saker som inte alls kommer funka så bra.
Men det här räntefallet som ni båda två är inne på, borde inte den här då tech-comebacken, om jag kallar det, även om jag förstår att det är grovt generaliserat, även gälla i Sverige eller Europa? Måste det vara liksom amerikansk elitfang eller det här väldigt finkorniga som ni var ute efter i amerikansk AI eller tech?
Ja, det får man backa tillbaka till bandet och se vad jag vill ha och vilken exponering jag skapar i min portfölj. Vad är mitt uppdrag? Vi har ju vårt uppdrag att skapa pengar och på pengar med vissa risklimiter och exponeringsbegränsningar alltihopa och viktbegränsningar som vi måste hantera. Har man inte dem, då kan man vara mycket mer aggressiv och gå mycket mer spetsigt. Och tvärtom, är man mer riskavärt, då ska man ju ta det kanske lite bredare. Så att allt det där är ju egentligen bara hur man rattar in systemet på hur mycket risk man vill tåla och hur mycket man vill ha. Mm. Men det finns ju möjligheter, absolut.
Martin, om nu räntorna ska falla så snabbt och det är dags att positionera sig redan nu, borde inte fastighetssektorn vara ett hett villebråd för bra affär här?
Det kommer bli det så småningom. De som är långsiktiga, de går ju in nu, men de måste vänta ut minst ett år. De som har hög skuldsättning, mycket hävstång och balansräkning kommer bli vinnare 25. Och det kommer diskonteras 24. Det är fortfarande väldigt mycket pengar som ska tas in. Alla är livrädda för att råka ut för det här, att behöva fylla på kassorna hos de här sektorerna. Och internationellt har Sverige ett mycket dåligt rykte och mycket dåligt anseende på grund av hur fastighetssektorn ser ut. Vi kommer inte få stöd av några utlänningar och man kommer att behöva fanda upp väldigt mycket. Och man kommer vänta tills det där går över. Men för den som är uthållig går ju självklart in i någonting som har en bra balansräkning redan nu med lagom mycket hävstång och har så att säga fandat upp sig. Men man kommer få vänta ett år innan man får betalt. Men sen får man riktigt bra betalt. Så är man beredd att positionera sig för 25, så är självklart fastighetssektorn det man ska gå in i, för det är mest opopulärt just nu.
Synd att jag bara lärt mig räkna till 23. Jag jobbar på 24. Vad ska man inte ha då?
Ja, på kort sikt så kan du ju strunta i att köpa Ericsson inför rapporten till exempel. Absolut. Alldeles för höga marginalantaganden, alldeles för mycket stor konkurrens, alldeles för höga ambitioner som man inte levererar på. Det kommer bli en mega besvikelse. Jag pekar ju sällan ut enskilda bolag som är den här inför rapportsäsongen, men den där är ju klockrent faktiskt. Det kommer att vara stora rubriker och skrammel i kastrullen och aktien ska ner. Så att jag ska passa mig för Ericsson. Det där kommer inte funka alls. Alldeles för höga marginalantaganden. Konkurrensbilden är alldeles för hård, alldeles för tufft klimat. Och det är nog bättre att göra som Jonas gör, faktiskt gå ut och botanisera i vinnarna, de nya bolagen med mycket spetsare kompetens och ligger längre fram på kurvan, så tjänar bättre med pengar och kan upprätthålla de här marginalerna med en annan affärsmodell. Det kan vara ett bra tips.
Jonas, jag antar att du inte heller är Team Ericsson.
Nej, jag håller med om det Martin säger, men ovanpå det kan vi lägga på ett hållbarhetsperspektiv. Och då är ju Ericsson tyvärr i dagsläget iskallt.
Mm, minst sagt, och en följetong som vi brukar få prata om här rätt så ofta. Hörrni, jag tänker att vi ska börja runda av den här morgonen och jag vill tacka er båda för er tid. Men jag måste bara få fråga om det här sidospåret innan jag släpper er. Martin, Trump inför åtal i domstol i USA, presidentval nästa år. Någonting du håller koll på?
Nej, jag tror inte han kommer komma upp hela vägen. Jag tror att republikanerna gör allt för att blocka honom. Han är en skada för landet.
Jonas?
Varje dag följer vi opinion polls på Trump mot resten av fältet. Förvånade över hur stark han ändå är. Och sen så sitter vi och mäter varje dag politisk konflikt och risk i USA. För att det här kan ju bli någonting som vi måste beakta snabbare än vi tror. Framförallt om man tittar på vilka typer av bolag vi investerat i, vilka typer av paket det är de rider på. Nu rider det lite grann på Bidens paket, hans inflationspaket, tillväxtpaket och hållbarhetspaket. Så det där får effekter. Det finns också i marknaden ganska intressanta strategier man kan titta på som liksom har som syfte att nyttja valklimatet i USA. Så det här är en ganska spännande sak. Vi har inte gjort någonting än, men det är någonting vi är datanördar, så jag tittar på det varje dag. Och det som är lite intressant hittills, det är ju hur stark han är som kandidat, trots allt får man väl säga.
Det tog mig hela programmet, men jag hittade en punkt där ni inte var överens i alla fall. Det var ju lite härligt. Tack så mycket Martin Guri, tack också så mycket Jonas Thulin för att ni var med här idag.
Tack så mycket.
Men vi vill veta hur det går på börsen också när det har gått åtminstone en halvtimme av dagen. Sofia, du kan väl ta oss igenom marknadshavet.
Ja, det har blivit lite dystrare och Stockholmsbörsen är ner nästan en hel procent. Och om vi tittar på storbolagsindex så Ericsson så fick en hel del hårda ord här nyss. De är nästan i topp på storbolagsindex och rör sig uppåt. Även trots att de har fått sänkt rekommendation idag. Sänkt riktkurs ska jag säga. Och sen Volvo och SEB är fortsatt i botten. Men det är precis som vi sa tidigare att det beror ju på att de ska ha utdelning. Och de handlas idag utan rätt till utdelning. Och det ligger ganska väl i linje med hur mycket de ska ha utdelning på. Volvo Cars däremot backar nästan en hel procent. Och de meddelar att den globala försäljningen mätt i antal bilar ökade med 8% i mars 2023 jämförelse med samma månad året innan. Men de backar ändå nästan en hel procent. Och Avanza som vi pratade om här på morgonen, de backar ännu mer nu den senaste halvtimmen och är ner över 4%. Sivers rekylerar upp och är upp 1% nu på morgonen. De öppnade ju neråt. Och Diamyd som vi pratade med i morse, de backar omkring 2%. Och även Ferraom backar och ner tvåsiffrigt. De backar ännu mer och nu ner på 17%. Om vi tittar lite på dagens rekar så Attendo rör sig ordentligt och har fått höjd rekommendation. De är upp 6%. SBB däremot har fått sänkt rekommendation och de tappar 3%. Och så om vi avslutar med Kivin som fortsätter sig stark mot den amerikanska dollarn. Men som sagt, Stockholmsbörsen har en dyster dag och är ner 0,8%.
Tack för det Sofia. Lite mitt i veckan baksmälla kanske inför ledigheterna som kommer alldeles snart. Men jag noterar att även om Kivin då kanske fortfarande stiger så ser det ut som att dollarn tickar på lite upp mot kronan också. Kostar 10,28 nu. Och medan står den amerikanska tioåringen är på 3,35. Amerikanska terminerna de är runt nollan, så där verkar inte hända jättemycket. Åtminstone som det ser ut nu. Vi vet aldrig vad som händer i eftermiddag. Det här var i alla fall allt för onsdags program. Vi sänder som vanligt även imorgon, då det ju annars är halvdag på Stockholmsbörsen. Den stänger redan klockan 1. Men först ska vi ta den här dagen i mål. Börskoll klockan 2 till exempel. Eller nyheter när du vill på di.se. Ha nu en lyckosam handelsdag.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.